Dag 1. Du står vid ditt vardagsrumsfönster med en tejpbit i munnen. Fönsterfiltret du håller på att sätta upp hittar du på vinden. Du hade bara ett kvar sedan förra gången. Bakom dig surrar två luftrenare. När du tejpat klart tar upp telefonen och öppnar Naturvårdsverkets app. Halten av partikelstorleken PM2,5 ligger runt 100-strecket. Du tittar ut på gatan. Förskolan som ligger 100 meter bort har försvunnit i den gulaktiga dimman. Kommunen har stängt av all skolverksamhet i en vecka. Dag 5. Appen visar 150 PM2,5. Du fyller ett glas med vatten och slänger ner en brustablett mot huvudvärken. Det är svårt att koncentrera sig. Du känner dig andfådd. Igår upptäckte du dessutom små röda utslag lite varstans på kroppen. Du sätter dig i fåtöljen. Funderar på att ringa vårdcentralen men låter bli. Tänker att det kanske blir bättre snart. Dag 12. Idag visar appen på nästan 400 PM2,5. Ett gult dis har letat sig in i lägenheten trots ditt filter. När du andas in smakar det rökigt med en jordig eftersmak. Du sitter som fast i fåtöljen. Varje gång du försöker ställa dig upp börjar dina ben skaka och hjärtat slå snabbt. Dina händer har blivit skrynkliga och blåa. Du behöver dra ner luften djupare och djupare i lungorna. Du håller på att kvävas.
Vi gör ett program om en osäker framtid. Vi kan leva 3 veckor utan mat, 3 dagar utan vatten, men bara 3 minuter utan luft. Ändå så tar vi just luften för givet. Föroreningarna av det mest centrala för mänskligt liv är den enskilt värsta osynliga dödaren i världen, år efter år. Hur har vi hamnat här? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Dag 15. Du vevar ner rutan, sträcker ut armen och trycker kortet mot dosan. Den stora garagedörren öppnar sig och du krypkör ut på gatan. Sätter på dimljus och varningsblinkers. Du kan bara se vägen ett par meter framför dig. Du ska rycka ut till ett bostadshus i Majorna. Partikelhalterna i de centrala delarna av stan har nått nivåer som närmast påminner om Peking eller New Delhi. Ni kallar det skämtsamt för smoggen i lilla London. Många har evakuerat, åkt bort till sina sommarställen tillfälligt. Men alla har inte den lyxen. Under de senaste veckorna har ni ryckt ut på flera larm om personer som inte hört av sig. Ofta gamla och sjuka som dött i sina hem. Du tittar på GPSen. Det är 200 meter kvar till destinationen och strax ser du konturerna av ett hus. Du fingrar på ditt munskydd, ser så det sitter tillräckligt tätt innan du och din kollega kliver ut i dimman. En polisbil står redan parkerad där. 2 poliser i gasmask väntar vid ingången. Ni tar hissen upp till våning 4. En stark stank lyckas penetrera PM2,5-filtren i ditt munskydd. Du ringer på. Flera gånger. En av poliserna tar fram en dyrkpistol och börjar jobba bort låset. Det är helt tänt där inne. TVn står på.
Smogen i Stockholm idag gör att sikten ute på vägarna är väldigt begränsad.
I en fåtölj ligger en livlös kropp. Du kollar mest på rutin efter puls. Ni kom flera dagar för sent. Två luftrenare är igång. Du ser att fönstret är igentejpat med något slags filter som du sett i andra lägenheter. Billiga internetköp som gör liten skillnad. Ni lägger varsamt upp liket på en bår och bär ut det till ambulansen.
Vi ska börja det här avsnittet med en händelse som vår gemensamma vän Emma Zackrisson var med om när hon pluggade på psykologprogrammet på Karolinska institutet. En dag så skulle hennes klass få hänga med på en obduktion.
Det är lite oklart varför psykologer ska göra det. Men jag tror att det handlar om att vi läser en hel del neurovetenskap och behöver ha kunskap om hjärnans olika delar.
Obduktionen är framförallt inriktad på att lära sig om den mänskliga hjärnan. Men läraren vill visa något annat också. Ett annat organpaket som det heter på fackspråk. Läraren visar upp en persons lungor och hjärta bland annat.
Och jag ser ganska snabbt, alltså till och med jag kunde avgöra som var helt ny på psykologprogrammet och som inte har någon kompetens i, som inte har någon läkarkompetens överhuvudtaget, att det här är ett friskt organpaket. Det här är en person som har levt ett hälsosamt liv. Man såg på de här lungorna, de var rosaaktiga och hjärtat var sådär blodrött så som man tänker sig att det är. Men det såg ut som ett par friska organ. Sen så öppnar våran lärare då ytterligare en kyl och plockar ut ett till sånt här organpaket.
Och de här lungorna ser långt ifrån friska ut.
Lungorna är liksom svarta, ser nästan förkolnade ut. De är liksom mindre än de här andra lungorna.
Emma och hennes klasskompisar tittar på varandra.
De ser ju precis ut som på de här varningsbilderna som man ser på cigarettpaketen. Det här måste ju vara en rökare. Och jag ser att våran lärare ser lite förnulig ut och säger att nej, den här personen har inte rökt en cigarett i hela sitt liv.
Det visar sig att den här personen bara har bott i en stad i hela sitt liv. Det är det som har påverkat kroppen på det här sättet.
Pappa, han säger att det här är en person som förmodligen har bott på en väldigt vältrafikerad gata och har blivit utsatt för väldigt, väldigt mycket avgaser. Ja, men det var ju så tydligt, de här olika organen var helt vitt skilda från varandra. Den ena var uppenbart frisk och den andra var uppenbart sjuk. Det var väldigt chockerande för mig.
I det här avsnittet ska vi reda ut hur vanliga såna här hälsoeffekter är. Hur farligt luftföroreningar är för oss människor. Och gör vi något åt det? Eller håller det på att bli värre? Vi ska som vanligt börja med att reda ut grunderna. Vad räknas egentligen som luftföroreningar?
Man brukar nog ur hälsosynpunkt betrakta partiklarna som de mest relevanta föroreningarna. Och de har ju helt olika ursprung och olika sammansättning och olika storlek.
Bertil Forsberg är professor i miljömedicin vid Umeå universitet.
Vi brukar skilja mellan antropogena luftföroreningar, alltså med mänskligt ursprung, och naturliga.
Partiklarnas ursprung kan alltså dels vara från naturen. Typ sandpartiklar från öknar, saltpartiklar från haven eller pollen som virvlas upp i luften på grund av vind. Men sen har vi ju partikelutsläpp som är mer en direkt konsekvens av mänsklig aktivitet.
Det kan vara förbränning av olika slag, till exempel transporter, biltrafik, vedeldning, industri, jordbruk.
Camilla Andersson, forskare i luftmiljö på SMHI och docent i meteorologi vid Uppsala universitet. Ofta när man pratar om luftföroreningar hör man om begrepp som PM2,5 eller PM10. Det är helt enkelt 2,5 mikrometer eller 10 mikrometer i diameter stora partiklar. Och för att sätta det här i perspektiv så är storleken på ett hårstrå i genomsnitt 50 mikrometer i diameter. De här partiklarna är alltså så pass små att de inte kan ses med blotta ögat. Men om det är höga partikelhalter så kan de synas som ett skimmer eller som ett dis i luften.
Och ju mindre partiklarna är desto farligare, eftersom de i så fall lättare kan ta sig ner djupt i lungorna eller ut i blodomloppet. Men det är inte bara små partiklar som skadar oss människor. Avgaser från biltrafik eller utsläpp från industrier, gaser som kväveoxider och svaveloxider till exempel, är också något som påverkar oss negativt och som kan göra oss sjuka. Så om du bor i en hårt trafikerad stad med smutsiga industrier nära stadskärnan blir du väldigt sårbar.
Covid-19 har hittills dödat drygt 3,5 miljoner människor världen över. Men mellan 5 och 7 miljoner människor, år efter år, dör när den mest centrala delen av livet, luften, helt enkelt är giftig.
Och kanske 800 000 personer varje år bara i Europa.
Roger Kedin är enhetschef på luftenheten vid Naturvårdsverket.
Det kanske man inte tänker på alltid, men luftföroreningar är ju redan idag den största enskilda faktorn då, som dödar flest i världen.
Men hur hamnade vi i den här situationen överhuvudtaget egentligen?
Our cities became, or certainly in the UK context, became very polluted in the 1600s when people changed from burning wood to burning coal.
Det här är Gary Fuller, forskare och författare till boken The Invisible Killer som handlar om luftföroreningar. Han berättar om hur till exempel 1600-tals författaren John Evelyn beskrev London vid den här tiden.
And the diseases that prevailed in the city at the time, which were very different to what was in the countryside, with people having lots of phlegmatic and breathing difficulties. And he described London at that time as being more like the gates to Mount Etna rather than, you know, one of the greatest cities in civilization, and the way that, you know, plants and animals were also destroyed. So you could see that almost as the advent of modern urban air pollution.
Men efter den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet så blev luftföroreningarna allt allvarligare. Smog blev en naturlig del av London.
By the turn of the century, the city was shrouded for 90 days of every year.
Ljudet här kommer från dokumentären The Great Smog of London.
And London became intrinsically linked with its bizarre and multicolored fogs.
Och det här var ett återkommande tema i populärkulturen. Så här skrev till exempel Sir Arthur Conan Doyle i en av sina Sherlock Holmes-noveller från början av 1900-talet.
In the year of 1895, a dense yellow fog settled down upon London. From the Monday to the Thursday, I doubt whether it was ever possible from our window in Baker Street to see the loom of the houses opposite.
Den franska impressionisten Claude Monet kom till London under vintrarna för att måla av miljön med den här gula smoggen. Utan den, sa han, så skulle London inte vara vackert. Men det skulle dröja till mitten av 1900-talet innan man fattade exakt hur farligt det var.
It's really only in the 1950s that we realized air pollution was killing people, and it took a major disaster for this to happen.
Det var vinter 1952. Fredagen den 5 december lägger sig en dimma över London.
Fog, the longest and thickest on record, brings Britain its darkest days since the blackout. It gives transport services an even bigger headache than bank holiday.
Och en av dem som upplevde det här när det hände i London var Gary Fullers pappa.
And he recalls the 1952 smog really vividly. He left work and the fog was just so thick. He could only make his way along the streets by feeling the curb with his foot. And he tried to cycle home, he told me, back to where he was living with his parents. And wobbling his way along the streets, he came across this lorry that was just completely displaced and in the wrong place.
I likhet med coronapandemin så kunde man se folk på stan med speciella munskydd eller med halsdukar för munnen. Och på gatorna så blev det trafikstockning.
It's a menace, this choking, eye-watering smog.
Och vad är egentligen definitionen av smog, det här ordet som man hör så ofta i de här sammanhangen?
Smog är kort och gott en blandning av dimma och luftföroreningar. Ordet är en sammanslutning av orden smoke och fog, och det myntades just i London i början av 1900-talet eftersom smogen återkommit varje vinter sedan flera decennium tillbaka. Sommarsmog kallas också för fotokemisk smog och är en blandning mellan partiklar och något som heter marknära ozon. Och det är en väldigt farlig gas som vi ska återkomma till lite senare. Sommarsmog brukar ofta inträffa i varmare länder som namnet antyder. Som i Los Angeles till exempel, som drabbades hårt precis efter andra världskriget.
There was one famous incident in LA where they thought that they won the gas attack from the Japanese because people were finding the air just so irritating to breathe.
Vintersmog uppstår av så kallad inversion. Det är när det snabbt blir kallare på marken än i atmosfären precis ovanför. Och det bildas som två skikt. Man kan tänka sig som ett glas vatten med olja i, där oljan lägger sig över vattnet utan att blandas runt. Man skulle också kunna likna det vid ett varmt lock som stänger inne den kalla luften. Och det gör att luftföroreningar som vanligtvis stiger upp och blåser bort helt enkelt trycks ner mot marken. Och det var det här som hände i London 1952. En sak som förvärrade allting var att britterna höll på att återhämta sig från andra världskriget.
And had massive debts that it owed to other countries. And one of the good exports that we had was high quality coal. So all of the high quality coal that was being mined in the UK was being exported overseas. And people in their homes were burning coal of the really lowest quality. And often bags of what's called nutty slack. So it's more or less, it's small, you know, peanut-sized pieces of coal, as well as coal dust, were being sold to people to supplement, you know, to put on top of their fires. And this smoked horrendously.
Och flera Londonbor började må riktigt dåligt. Från fredagen den 5 december och hela helgen fylldes sjukhusen upp.
But gradually over the weekend, when people returned, you know, the ambulance service was experiencing difficulties because the hospitals were full, and this is where the first alarm started to appear, that ambulances were moving around trying to find empty hospitals. And by the Monday morning, the mortuaries were just full to overflowing.
Garys pappa jobbade på ett begravningsföretag vid den här tiden. De fick använda den lastbil som de vanligtvis hade för att transportera ved i för att hämta alla lik på sjukhusen.
They had to take the lorry that they collect wood in to go to the hospital to keep bringing back dead bodies. I think he talks about bringing back about 15 to 18 at the time. Public health people were visiting streets and addresses of the dead to try and find out if they had infections, and others were walking around mapping them to thinking it was something to do with the water supply or something like that in an area. And really no one really had a clue.
Londonsmoggen 1952 pågick i knappt en vecka. Under den korta perioden dog tusentals människor.
När myndigheterna gjorde en genomgång strax efteråt så härledde man runt 4 000 dödsfall till smoggen. Men senare så höjdes den siffran eftersom man såg att överdödligheten var mycket högre än så.
And people went back through all the health records, and the estimate was that people continued to die from the December all the way round to the following spring, given a total death toll of about 12,000 people. And this was greater than had happened during the worst nights of the Blitz and the Second World War or the cholera epidemics that had visited Victorian England.
Förutom de tusentals dödsfallen blev ytterligare hundratusentals människor skadade.
It was catastrophic.
Smoggen 1952 gjorde att britterna vaknade upp på riktigt och förstod att situationen var ohållbar. Fyra år senare, 1956, så klubbade den brittiska regeringen igenom The Clean Air Act.
And the main transformation that it did was that it changed the way in changed the types of fuel that people could use to heat their homes. So rather than burning coal and similar things, people could only had to burn smokeless fuels, which is largely coke left over from other industrial processes. So this was great. It made a huge difference in London. London's air pollution, or its particle or smoke pollution, dropped to, over the decade, it dropped by about 75%.
Även i Sverige så tog man intryck av det här.
Om man går tillbaka till 50-talet och början av 60-talet så fick vi ju väldiga förbättringar med betydligt mindre utsläpp av sotpartiklar och svaveldioxid och så. När vi gick från eldning med kol och olja i enskilda fastigheter för uppvärmning och så till fjärrvärme som byggdes ut i de flesta städer. Och vi har också infört lågsvavlig olja och så. Så att det skedde en ganska stor förbättring av luftkvaliteten under en period.
Och kanske är det de här avsevärda förbättringarna i Sverige och andra länder som gjort att jag inte riktigt trodde på luftföroreningar som ett ämne för dystopia till att börja med. Jag trodde helt enkelt att de här förbättringarna inneburit att väldigt få drabbas av det här i väst och att situationen i utvecklingsländer också håller på att förbättras. Men Gary Fuller ger en helt motsatt bild.
If we take sort of a global perspective, then I think with confidence we can say that air pollution has never been this bad.
Helhetsbilden är alltså att världens luft aldrig var så förorenad som idag. För samtidigt som stora delar av västvärlden förbättrat sin luftkvalitet är situationen i andra delar av världen den motsatta.
But the flip side of that is also that a lot of these polluting sources have been outsourced, right? They've been offshored into other parts of the world. So let's say industrialization, the US, the Rust Belt of the US was once the most industrialized part of the world, but a lot of that industry has shifted and moved over to the developing world, places like China and Vietnam and India and Thailand and other places like that.
Det här är Bhargav Krishna.
Soon to be doctor of public health from the Harvard D.H. Chan School of Public Health.
Han beskriver hur många tunga industrier flyttat till utvecklingsländer, främst i delar av Asien. Industrier som i sin tur är starkt beroende av kolkraft för el och en transportsektor som bygger på diesel och bensin. Dessutom värms många hus upp av kol eller vedeldning.
I Peking så har det varit ännu en dag av små och höga koncentrationer av hälsofarliga partiklar i luften.
Och om Londondimman 1952 blev en tragisk historisk milstolpe för britterna skedde något liknande i Peking i början av 2013.
I helgen så uppmättes de högsta nivåerna hittills av luftföroreningar i den kinesiska huvudstaden.
Ja, det var ju som ett grått töcken utanför, verkligen. Och det hade varit så länge.
Det här är Ola Wong, journalist och kulturredaktör på nättidskriften Kvartal som skrivit boken Pekingsyndromet. Men vid den här tiden var han frilansjournalist i Peking och bevakade Kina för bland annat Svenska Dagbladets räkning.
Det är bara som en soppa verkligen.
Den 12 januari 2013 vaknar han upp till en tät smog utanför fönstret.
Och i den soppan så navigerar man lite som om man är en båt vilse i dimman. Det blir en väldigt så här, en tyngande upplevelse, för det är svårt att det liksom blir tungt att andas.
Bakgrunden till smogen i Peking vintern 2013 tros vara en kombination av en köldknäpp och brännandet av kol. Inte bara i industrin utan också som uppvärmning av folks hem.
Luften smakade rökigt med en jordig eftersmak. Sikten var på många håll minimal.
Det var, en fabrik började brinna men man upptäckte inte elden för att det var så mycket smog. Det var svårt att liksom se övervakningskamerorna sluta fungera för att de kunde inte gå, se igenom partikelmängden. Det var liksom det var på så många nivåer helt absurt smoggigt. Och det var det länge och det var det liksom, och det fortsatte dag efter dag.
Man mäter koncentrationen av partiklar i antalet mikrogram per kubikmeter. Världshälsoorganisationen WHO:s rekommenderade gränsvärde för den minsta partikelstorleken 2,5 är 10 mikrogram per kubikmeter. Under den värsta smoggen i Peking 2013 så uppmättes över 900 mikrogram per kubikmeter. Alltså runt 90 gånger gränsvärdet som rekommenderas av WHO. Och en sak som gjorde att omvärlden fick upp ögonen för hur allvarligt läget var i Kina, det var att den amerikanska ambassaden i Peking installerade ett övervakningssystem för luftföroreningshalter på sitt tak.
And not only did they install the device there, but they connected it to Twitter. So every hour, without the diplomatic niceties of some announcement from an embassy, it just transmitted out the number and a health descriptor according to the American health index. So it would say, for instance, you know, the index number is 800. This is extremely unhealthy. And it would just put this out every hour. And that exposed the world, really, what air pollution in China was all about.
Och så blev man sjuk också.
För frilansjournalisten Ola Wong och hans flickvän så blev konsekvenserna påtagliga.
Min flickvän fick lunginflammation och fick massa utslag. Och jag själv fick... Jag fick ju någon atypisk lunginfektion och blev ganska utslagen. Och ja, det var massa konstigt. Kroppen reagerar på konstigt sätt när det är väldigt förorenat. Åtminstone på en del människor gör den det. En del klarar sig ju ganska utmärkt och en del blev sjuka.
Förutom svårigheter att andas så upplevde Ola Wong också en slags trötthet.
Man känner sig inte klar i huvudet. Alltså det är svårt att tänka klart. Man har lite tankedimma.
De flyttade till slut tillbaks till Sverige på grund av hälsoproblemen som de fick av den dåliga luften.
Det var ju blå himmel och det var och en idyll. Och man märkte ju att naglar och hår växte mycket, mycket snabbare i Sverige. Och så, ja, det var ju en helt annan värld.
Men visst är det så att det blir bättre i Kina sedan 2013?
Ja, nu tog jag fram min gamla app här som jag använt på ett par år. Då i Shanghai nu så är det... PM 2,5 20, rätt bra. PM 10 61. I Peking är det 32 på PM 2,5. Så det har ju blivit bättre i Kina också, men det är inte så bra.
Ja, så den här smoggen gjorde det liksom omöjligt för myndigheterna att ignorera det här. Och enligt Ola Wong så har man gjort vissa förbättringar i alla fall.
Det är ju att man fått bort det mest tokiga utsläppsformer, att man bara lät röken börja ut utan ha någon form av, utan ha partikelfilter på skorstenar, och man får bort de värsta motorerna, att de dummaste och enklaste grejerna, det har man åtgärdat.
Men trots allt är ju Kina fortfarande ett land som i stor utsträckning bränner kol både i industrin och i hemmet. Exakt hur konsekvenserna för Kinas befolkning som helhet ser ut är väldigt svårt att bedöma. Men en siffra som återkommer är att drygt 1 miljon människor dör för tidigt i Kina som en konsekvens av dålig luft.
Och i ett annat stort utvecklingsland, Indien, är uppskattningen ungefär densamma. Drygt 1 miljon människor som dör i förtid.
It's a really crazy number when you think about it, because I mean, I don't know if you would recognize this instinctively, right? But it's more deaths every year occur in India due to air pollution than from malaria and HIV, AIDS and tuberculosis combined.
Enligt flera mätningar är Indiens största städer några av de mest förorenade i världen. För att göra det begripligt till vilken utsträckning en indier i till exempel Delhi påverkas av luftföroreningar beskriver Bhargav en vanlig dag i en Delhi-bos liv.
You take the bus to go to work, let's say. You will probably be exposed to some kind of air pollution within your household. There may be a large construction site near where you live because of which you'll be exposed to construction dust. The bus is open and runs on diesel, and you may be exposed to diesel exhaust as a result of that. So there's no shortage of different sources of exposure that you're being exposed to on a regular basis.
Koleldade hem, smog och föroreningar från stora byggprojekt alltså. Men det finns också andra skäl till att Delhi, särskilt under vinterhalvåret, får enorma smogmoln. Det första är ljusfesten Diwali. Under Diwali, som firas i oktober eller november beroende på år, skjuter många indier fyrverkerier. Fyrverkeripartiklarna får sedan sällskap av ett annat utsläpp. I de bördiga regionerna Punjab och Haryana, norr om Delhi, bränner bönderna sina åkrar på hösten. Det här beror i sin tur på en lag som syftar till att spara vatten. För att inte grundvattnet ska ta slut så måste bönderna enligt en lag från 2009 plantera sina grödor senare på året, precis innan monsunregnet.
Men det här gör att bönderna har mindre tid att skörda. Och när de inte har tid att skörda innan åkrarna ska sås igen så bränner man det som finns kvar för att göra åkrarna redo för nästa års skördetid.
So what happens is they burn the remaining stubble after harvesting rice, which is grown in the summer. And so both of these events end up causing a significant load of air pollution in and around the Indo-Gangetic plain, which is often between 25 to 50 times what is considered safe for daily exposure, right? And so these smog events are so bad that on most days, even with the air purifiers running in our house, our PM2.5 levels are anywhere between 65 and 100 micrograms when they're supposed to be below 10.
En ytterligare aspekt som gör situationen värre för Delhi är hur staden ligger rent geografiskt.
Delhi is sort of in a shallow area around sort of higher mountains, so the dirty air just comes and settles in and it just stays there for several weeks until there's either rain or significant wind that blows the air pollution away.
Allt det här i kombination med redan höga partikelutsläpp från biltrafik och industri gör att Delhis luft under vintern är en giftig soppa som leder till allt från inställda flyg till stora hälsoproblem.
I have actually seen a change in the color of the lungs of my people. From about 30 years back when I used to see mostly pink lungs, these days I hardly see any pink lungs.
Det här är Arvind Kumar, lungspecialist i New Delhi och som arbetar särskilt med lungcancerpatienter. Vi hör honom från ett videoklipp publicerat av Världshälsoorganisationen WHO.
In 1988 when I started operating, I would see mostly smokers. So about 80 to 90% of these patients were actually smokers, and if we see a non-smoker, we would start wondering why this person has cancer. So we used to equate lung cancer with smoking. But recently we were shocked to find that in the last 7-8 years the distribution between smoker and non-smoker is 1:1.
Dessutom så drabbas barn i allt högre grad av lungkomplikationer enligt Arvind Kumar.
So a child who takes birth in the city of New Delhi, going by the air quality today, on the first day of his life he will inhale about 15 cigarettes.
En rapport från 2018 varnar för att antalet dödsfall till följd av luftföroreningar kan tredubblas i Indien om ingenting görs. Liknande trender och förutsägelser finns för många andra delar av världen.
Well, we could in one scenario see further deteriorations in the air pollution that's experienced by so many people. So it's not just India, all the countries around it. And if you look at that region of the world, we've perhaps got, you know, perhaps 30-40% of humanity is living in an area where air pollution is worsening year by year because they have a very much a deteriorating situation.
Men vilka långtidseffekter vi kommer få på dessa miljarder människor vet vi inte än.
Roger Sedin, enhetschef på luftenheten vid Naturvårdsverket igen.
Om inte kraftiga åtgärder vidtas för att minska utsläpp så bedöms ju luftföroreningar vara den vanligaste miljörelaterade orsaken till barnadödlighet i världen 2050.
If you look at the data that is available, it has been increasing since the year 2000, and that should be a concerning trend.
Det här är Andriana Mbandi, forskare på luftföroreningar och baserad i Kenias huvudstad Nairobi. De allra flesta forskare vi har pratat med är som mest oroliga för Afrika. Och anledningen till det är egentligen ganska enkel, den snabba ekonomiska tillväxten.
With increasing urbanization, increasing wealth, it means people would want to move around in vehicles and move their goods with vehicles, but that also means increased pollution from the transport sector. Then of course household, as you've mentioned, biomass, we use pollution from what you use for cooking, what you use for heating, the paraffin lamps we use for lighting, then industries.
Över hela världen är luftföroreningar inomhus till följd av vedeldning eller koleldning för uppvärmning och matlagning en av de vanligaste orsakerna till för tidig död och sjukdomar. Och på den afrikanska kontinenten har det varit den största källan till luftföroreningar länge.
But the good news that is that that has been reducing over the last 20 years because of the reduction in use of biomass in cooking, but it's still a significant challenge.
Medan luftföroreningar inomhus via till exempel matlagning sakta men säkert förbättrats så har däremot utsläppen från trafiken och industrin ökat. Men bilarna som köps in begagnade från väst är ofta gamla och genererar mer avgaser.
We have old, poor maintained and poor fuels available for those vehicles. So that combination then is quite potent because it means that we have high levels of exhaust emissions from our vehicles.
Andrianas största farhåga är att många afrikanska samhällen nu går igenom samma utveckling som västländer gick igenom på 50-talet. Att det alltså kommer ta decennier innan det blir bättre.
So the worst case scenario is you continue in the same pathway as these developed countries were in the 50s and before that. That's the worst case scenario.
Att utvecklingsländer följer en ekonomisk modell som är baserad på billig energi är inte så konstigt. Det är precis det som vi i västvärlden gjorde för några decennier sedan.
Ekonomisk tillväxt är nyckeln till alla våra problem, sa det Kinas premiärminister 2013, och det, den grundpremissen ligger ju fortfarande kvar. Man vill ju att landet ska vara den dominerande supermakten i världen år 2049. Och det betyder att i nuvarande läge så betyder det fortsatt användning av kol. Även om man vill minska dess andel i energimixen så kommer ju BNP samtidigt öka, så utsläppen kommer ju fortfarande vara kraftiga av det.
Men samtidigt är luftföroreningar till sin natur också svåra att se eller upptäcka för vanliga människor.
I mean, if you're a poor person living in some of the poorest areas of the country, do you really care whether air pollution is the biggest challenge you're going to face? It's a diffuse problem. It's not something that you encounter on a regular basis, except maybe in your own kitchen. But you need electricity, and you need roads, and you need access to services, and all of these things come from providing energy that is from an unclean source.
Den extrema smoggen som drabbade Peking 2013 gjorde att kommunistpartiet blev mer eller mindre tvungna att på något sätt hantera frågan. Och de gånger Delhi drabbats av liknande smog så blir det ofta en stor fråga i media och i den politiska debatten. Men enligt Bhargav Krishna leder de här debatterna mest till kosmetiska förändringar.
So my worry is that we end up focusing far too much on these smaller episodic events rather than the sort of systemic issues that we really need to fix long term if we want to address air pollution as a whole.
Samtidigt som världen investerar stora pengar i att få kontroll över covid-19-pandemin och andra hälsoproblem är luftföroreningar fortfarande något som inte prioriteras.
We have this silent pandemic that's raging in the background that we are choosing to not recognize for some reason or the other. That really requires this kind of concerted action in the same way that we're addressing COVID-19 if we really want to be serious about it.
Sammanfattningsvis så är luftföroreningar globalt en av de största orsakerna till för tidig död och skapar nästan oöverskådliga hälsoproblem, särskilt i utvecklingsländer. På sätt och vis så är det här redan en dystopi.
Men nu ska vi vända tillbaka blicken till Sverige. När frilansjournalisten Ola Wong kommit hem från Peking blev han lite paff över den svenska debatten.
Och då blev det ju den här absurda upplevelsen att komma tillbaka till Sverige och se småbarnsföräldrar och ha panik över 8,5 PM, 2,5 på Hornsgatan och sånt där. För det liksom, vad klagar ni över? Det är ju inte något att klaga över. Det året var snittnivån för hela landet Kina, alltså hela landet, var 75 mikrogram PM2,5, det här farligaste och minsta partikelmängderna som går ner långt ner i lungorna.
Och jämför man stora städer i utvecklingsländer med städer i väst så har Ola rätt. Svenska städer har i ett globalt perspektiv mycket ren luft. Men det betyder inte att allt är frid och fröjd här i Sverige eller i väst.
Are you familiar with whack-a-mole, the fairground game?
Whack-a-mole, det är alltså ett sånt där spel som brukar finnas på nöjesfält när man ska klubba mullvadsdockor som kommer upp i olika hål med en gummiklubba.
So anyway, it's that approach to air pollution.
Gary Fuller menar att västvärlden ofta hanterat en aspekt av luftföroreningar åt gången. Och när man löst ett problem så dyker det upp ett annat. Vi var ju inne på tidigare att Sverige och andra länder under efterkrigstiden började begränsa användningen av kol för uppvärmning i hemmen och man började reglera svavelhalten i oljan. Men det saknas ett helhetsgrepp enligt Gary, och bara de senaste åren så har forskare börjat fästa allt större vikt vid utsläppskällor som det tidigare inte pratade så mycket om, men som man nu vet får konsekvenser för människors hälsa.
So things like air pollution from agriculture, there's been quite a return across Western Europe to wood burning in people's homes, and that's largely been under the policy radar. As well as now we're also grappling with and learning about air pollution from tires, brakes and the wear of roads, which I think is the next issue of the future. So some of the more modern pollutants that we have might be causing us harm that we don't yet understand. So that's another reason I'd be reluctant to say we'd never had it so good.
Och vi är inte förskonade i Sverige. Även om nivåerna av partiklar har gått ner de senaste åren i hårt utsatta områden som Sveavägen eller Hornsgatan i Stockholm, så kommer det titt som tätt dagar när nivåerna blir hälsofarliga.
Och det är ju typiskt så här på våren när
Många fordon har gått med dubbdäck under vintern och det har bildats fina partiklar och en del fordon har kanske kvar dubbdäcken fortfarande. Och så torkar gatorna upp, då blir det höga halter av de här lite större partiklarna och det påverkar PM10 framför allt.
Och när partikelnivåerna blir för höga så drabbar det människor direkt?
Ja, vi har gjort två studier där vi har tittat på halterna av den här typen av grövre partiklar dygn för dygn och det dagliga antalet dödsfall i Stockholm. Och båda gångerna har det visat sig att det dör fler personer i samband med att man har höga halter.
Och det här är också intressant för det håller ju WHO precis på att presentera nya värden på vad som är riskvärden. Och de kommer ju sänka de värdena ganska mycket. Så det betyder att våra riskvärden kanske är för höga.
Sammanlagt bedöms att ungefär 8000 svenskar dör i förtid per år som en konsekvens av dålig luft.
Så även om man inte tror det så skadar ju döda luftföroreningar betydligt fler än till exempel trafiken. Det är kanske 250-300 som dör i trafiken varje år och 3000 skadas väl allvarligt. Som en jämförelse då med de 8000.
Utöver kortare livslängd så kopplas demens, stroke och hjärtinfarkter till luftföroreningar här i Sverige. Precis som i till exempel coronapandemin är det framförallt riskgrupper som sjuka och äldre som riskerar att drabbas. Och ny forskning visar även hur barn påverkas.
Vi har ett exempel forskning nu som pekar på att barn föds med låg födelsevikt i Sverige alltså. Och föds för tidigt på grund av luftföroreningar. Autismspektrumstörningar, bronkit i luftrören på barnen och astma, det är också tydligt nu. Och sen den här sista studien som vi beställde visar ett exempel då att hälsofarliga effekter då av partiklar finns på förskolegårdar i Sverige där barn vistas hela dagarna. Jag tror Europeiska miljöbyrån säger att vi 70% av världens befolkning utsätts då i europeiska städer för skadlig luftföroreningar redan idag. Så att vi börjar från ett läge där det är inte särskilt bra faktiskt. Även om kanske Sverige inte är det värsta stället då, så att säga.
Gary Fuller berättar om en studie som inleddes i början av 90-talet som följde en grupp människor i 6 olika amerikanska städer.
What they did was they followed about 4,000 or 5,000 people over about 15-16 years, and each year they sent them a postcard and it said, "Are you dead yet?"
Det måste varit ganska obagligt att få ett brev där det bara stod "Are you dead yet?" Men det var alltså meningen att de skulle svara på det här och visa livstecken. Och om personerna inte svarade så skickades en forskare ut för att ta reda på hur personen i fråga hade dött.
So what they found by following people over a long time, you know, tracking their health over a long time, they found that people in more polluted places were dying sooner. And what this told us was that it's not just smogs that need to be controlled, it's the everyday air pollution that we're breathing day in, day out that needs to be controlled.
Okej, men finns det något som tyder på att situationen skulle kunna bli ännu värre här i Sverige eller andra västländer då?
När vi har bett forskare att spekulera om det här så har de alla nämnt en sak.
Någonting som vi har varit rätt förskonade från i Sverige, det är ju stora skogsbränder nära stora befolkningar.
Ni som lyssnat på våra tidigare avsnitt kommer kanske ihåg en berättelse vi hade med i vårt program Brändernas tidsålder. Vår kollega Victor Harris intervjuade den amerikanska journalisten Mackenzie Funk som hade flyttat med sin familj till Ashland i Oregon. En pittoresk stad känd för sina kulturfestivaler och fina natur.
We pull into this town and it's just it looked like dusk. It just looked like sort of everything in a fever dream of some sort. You know, things appearing out of the fog and into the fog. And people weren't walking around, and when they were walking around they were wearing masks.
På grund av röken från återkommande skogsbränder tvingades Mackenzie med fru och 2 barn att flytta därifrån.
You could breathe, but you knew that if you were out there it was extremely dangerous for you, and it was especially dangerous for kids.
Mackenzies familj blev bokstavligt talat utrökta från sitt nya hem. Och tittar man på konsekvenserna av de stora bränderna på USA:s västkust och i till exempel Australien, så är det ju dels så att det dör människor som en direkt konsekvens av bränderna.
Men om man sen gör studier och räknar upp hur har dödligheten totalt sett påverkas under de här veckorna, så upptäcker man ju att det ofta att det är många fler som har dött av luftföroreningarna än som har dött i själva bränderna.
Evacuate now.
Under slutet av 2019, när brandröken från skogsbränderna i Australien drog in över Sydney, uppmättes halten av PM2,5 partiklar i luften till över 400.
Equality index peaked at North Parramatta and Macquarie Park, 10 points higher than Beijing.
It's not great, is it? The weather's not too bad, but the smoke haze is really quite intense for today.
Skogsbränder är ju i grunden naturliga utsläpp. Det är en del av skogarnas liv. Men i och med att många forskare kopplar samman ökade skogsbränder med klimatförändringar är det allt fler som menar att det här också är en konsekvens av mänsklig aktivitet.
Och i ett varmare klimat så kan vi till exempel få det torrare, varmare. Vi kan få ökad risk för skogsskog och gräsbränder som vi hade 2018 och våren 2019. Och då får vi stora utsläpp av partiklar och ämnen som bildar marknader och ozon och kvävedioxid. Varmt och torrt kan också bidra med torra jordar på åkrarna. Bönderna hade ju stora problem med att inget grodde när det var torka. Och då kan istället damm virvla upp och bidra till höga partikelhalter.
Torkan och bränderna 2018 blev en föraning för oss i Sverige om hur konsekvenserna kan komma att bli på luftkvaliteten. När Bertil var med och mätte luftkvaliteten i Jämtland och Härjedalen efter bränderna där upptäckte man högre siffror än förväntat.
Det var inte extremt på samma sätt som till exempel längs amerikanska västkusten och så, men det handlade ju om halter upp kring 100 mikrogram per kubikmeter av partiklar från brandrök.
Men än så länge så har vi inte sett det värsta som skulle kunna hända.
Det är klart att det vore otrevligt om vi i Sverige skulle råka ut för en ordentlig torka och en svår skogsbrand i närheten av, ja men till exempel i närheten av Stockholm, eller där rökplymen skulle gå över en mång miljon befolkning. Det kan leda till många dödsfall och mycket ohälsa.
Och skogsbränderna behöver inte hända i Sverige för att det ska påverka oss. Bränder i stora skogsbälten i närliggande områden kan ha en ganska stor effekt.
Det kan ju vara så att till och med Rysslands skogar börjar torka ut. Och så börjar det brinna väldigt mycket, kanske på senhösten. Och det är liksom, vi får kraftigare och kraftigare bränder, så vi får in mycket rök som läggs så att säga kaka på kaka då. Med de luftföroreningar vi har, så det sammanfaller.
Faktum är att partikelhalter från våra närområden kommer in i Sverige genom vindar då och då.
Det är så att det sker episoder varje år. I alla fall de senaste åren har det hänt episoder med mycket höga partikelhalter som kan ha transporterats in från till exempel sydost, hände i höstas. Det var väldigt höga partikelhalter.
Partikelkoncentrationer kan skapa ganska spännande och fina väderfenomen. Moln i röd eller rosa färg och disiga solnedgångar. Vid just det här tillfället som Camilla pratar om, hösten 2020, började folk höra av sig till SMHI.
Folk hörde av sig om att det var disigt och vacker solnedgång och liknande.
På SMHI öppnar man upp sina satellitkartor och ser mycket riktigt ett stort moln som sveper in över södra halvan av Sverige. I de mest intensiva fläckarna har det här molnet en gulaktig färg.
Och då är halten så hög att det inte är bra att vara utomhus. Och man ska definitivt inte vara ute och springa.
Man tror att det här molnet har kommit ända ner från Svarta havet.
Men det som skedde i höstas var att det var intransport av väldigt höga partikelhalter från sydost. Det var delvis ökendamm, men det kan också ha varit bidrag från bränder, gräsbränder eller skogsbränder eller jordbruksbränder.
Och precis som vi pratade om i avsnittet om brändernas tidsålder så är det här ett orosmoment som bara blir större.
I sommar har stora skogsbränder härjat i Ryssland. Miljontals hektar mark har förstörts där.
De senaste åren så har ju till exempel den stora taigaskogen i Sibirien i Ryssland varit väldigt torr, vilket lett till skogsbränder med enorma partikelutsläpp.
Det har man också uppmärksammat mer faktiskt i Finland än i Sverige, när det har brunnit mycket i Ryssland och östra Europa, där vi har fått den typen av smog in över Sverige.
Och som att det inte vore nog med farliga partiklar från brandrök, så resulterar värmeböljor i att förvärra en annan livsfarlig luftförorening, marknära ozon.
Magnetosfären bildas i atmosfären. I troposfären eller nära mark så bildas det av kväveoxid och kolväten. Och så behöver temperaturen vara hög och det tar en liten stund och solljus behöver finnas. Det är på dagen och på sommaren bildas magnetoson.
Ozonet i atmosfären är avgörande för vårt liv på jorden. Det är en gas som skyddar oss mot kortvågig solstrålning, alltså UV-strålning, som i för stora mängder kan leda till hudcancer till exempel. Men när ozonet kommer nära marken blir den istället farlig.
Det är oxidativ gas, så den påverkar våra andningsorgan negativt. Växlighet, skördar blir mindre och sämre kvalitet.
Under dagar och perioder med höga ozonhalter får man fler akuta besök och inläggningar för problem med andningen. Eftersom den här reaktiva gasen då påverkar andningsvägarna mycket. Så fler får besvär av sin astma eller överhuvudtaget mer andningsproblem. Men man ser också både en kortvarig, särskilt en kortvarig effekt, alltså att dagar med höga ozonhalter, det har vi sett även i Sverige, då dör det fler personer eller dagarna närmast efter.
I Sverige har marknära ozon stadigt minskat de senaste decennierna.
Men det var ett trendbrott 2018. Vi hade många överskridande av de högsta halterna. Och lika så även i södra Sverige 2019 så var det mycket överskridanden.
Camilla Andersson är noga med att inte dra direkt orsakssamband mellan bränderna 2018 och de högre ozonhalterna. Men samtidigt har kopplingen gjorts av forskare på flera andra håll i världen. Något som är oroande även för oss här i Sverige.
Brandrisken ökar ju ofta under samma väderlek som gynnar ozonproduktion. Och sen är det så att en del av de här flyktiga kolväten och så som kommer ut från skogsbränder, de kommer ju i sin tur då kunna bidra till att det bildas ozon. Så att stora skogsbränder i öster om oss då, i Ryssland eller Baltikum skulle kunna ge den typen av, vad ska jag säga, brandsmog in över Sverige.
Brandrök, partikelmoln från torkade åkrar plus marknära ozon skulle alltså i framtiden i värsta fall kunna skapa giftig smog även över svenska städer.
Ja, det är kanske inte så nära just nu, men man kan ju ändå tänka sig att om det torkar ut och vid de här prognoserna man bara tittar på nu, för att man faktiskt kan få bränder under vintern också. Om det brinner väldigt mycket då, det kanske kommer rök från något land, grannland också, det pör på under lång tid, då har du ju så mycket som kommer in. Och dessutom samtidigt då en vinter där man har mycket vedeldning i husen och så vidare för att värma upp och bilarna åker omkring samtidigt. Och sen slår kylan till med stiltje och så kallad invasion som man får som ett like, lock då över en stad. Som man kan få ganska vanligt i Sverige faktiskt. Att det blir en klimatologisk grej som gör att luftföroreningarna inte kommer ut så att säga.
När jag lärde mig luftmiljö från början för 15-20 år sedan så var den gängse diskussionen snarare att ja, men när det gäller smog så sker det på ställen som Los Angeles och på platser som är mer ja, men det är stabilt väder på sommaren och stora utsläpp, mycket solsken. I Sverige så blåser det som bekant mycket mer. Vi har historiskt inte haft så jättevarmt. Vi har inte haft förutsättningarna för att kunna bilda så mycket smog. Men med förändrat klimat så finns det definitivt en risk för att det skulle kunna ske och vi behöver studera det mer.
Luftföroreningar är ett faktum överallt, inklusive här i Sverige. Och då kan man ju fråga sig vad man som enskild person kan göra för att skydda sig.
Ola Wong berättar hur han gjorde under smoggen i Peking.
Sitt hemma, stäng fönstren, sätt på luftrenaren och ibland så när det var riktigt illa så hade vi på oss masker även inomhus med partikelfilter. Då. Och så det undvik fysisk aktivitet, vilket var ganska lätt i mitt fall.
Just det här med att stanna hemma och undvika fysisk aktivitet gäller egentligen även i Sverige. Särskilt för riskgrupper, de dagar vi har höga partikelkoncentrationer. Som i höstas när partiklar drog in söderifrån.
Det var så att äldre var ute och sprang i de här väldigt höga halterna. Och det gjorde mig väldigt orolig.
Camilla Andersson på SMHI tycker att vi i Sverige borde ta intryck av länder som just nu har större problem i luften än vad vi har.
När det gäller marknader och ozon så finns det realtidsvarningar, vilket är väldigt bra. Så där kan man gå ut åtminstone med meddelanden till exempel serviceboenden att man ska undvika att gå ut med de äldre just när det är höga halter. Man ska inte vädra när det är höga halter. Men när det kommer till mer generella utsläpp i staden så saknas det idag ett varningssystem eller meddelandesystem för höga halter. Och det är något som saknas nationellt.
Sen så är det ju det här med luftrenare och filtrerande munskydd. Luftrenare har ju blivit en stor industri, inte minst i och med coronapandemin, där vissa renare har marknadsfört som att de till och med kan filtrera bort virus. Men frågan är om de funkar för både virus och för luftföroreningar.
När vi har kollat runt lite på det här verkar slutsatsen från myndigheter runt om i världen vara att de har viss effekt, men att de aldrig kan skydda oss helt. Så om man ser ett företag som drar till med en siffra som typ 99% effektivitet mot partiklar eller rent av virus, så ska man nog dra öronen åt sig och vara skeptisk.
Munskydd med partikelfilter, alltså de som heter N95 eller FFP3, är också välanvända just nu i och med corona. Men har under en lång tid använts i städer med luftföroreningsproblem och på typ byggarbetsplatser för att filtrera bort byggdamm. De kan filtrera bort partiklar så små som 0,3 mikrometer i diameter. Och det verkar ju rätt vettigt att ha på sig när det är riktigt kass luften då.
Men det finns en annan grej konkret som du kan göra om du vedeldar. I Sverige kommer en stor del av partikelutsläppen från vedeldning i hemmen. Något som förvånade mig.
Se till att byta ut vår gamla vedspis om vi har råd eller få hjälp med ekonomiska bidrag för att byta ut den så att vi inte släpper ut så mycket partiklar från spis och kamin.
Naturvårdsverket har också en artikel på sin hemsida om hur du kan minska utsläppen när du eldar.
I vår del av världen så har det visserligen gått framåt, men vi har fortfarande alldeles för höga nivåer av föroreningar, i synnerhet i storstäderna under vissa perioder.
Bertil Forsberg tycker att vi borde kika på vår bilanvändning för att få bukt med till exempel PM10-partiklar i stadskärnorna. Det som kommer från till exempel vägslitage och däck.
Måste vi köra så många kilometer i bil i våra tätorter som vi gör idag när många skulle kunna cykla istället? Vi har gjort en studie som handlar om Stockholms län där vi har tittat på hur många av dem som idag åker bil till sitt arbete skulle kunna cykla utifrån sina avstånd mellan bostad och arbete. Och då skulle man kunna få mer än 110 000 personer att byta från bil till cykel, och de skulle i snitt behöva cykla ungefär en kvart per sträcka de morgon och kväll. Och det skulle ju göra väldigt mycket på luftkvaliteten i Stockholm om man fick en sån förändring.
Men hur löser vi det här globalt då? Miljarder människor lever redan i en helt ohållbar situation.
Det finns faktiskt en hel del positiva nyheter också. Faktum är att när man drar ner på såna här utsläpp så får man resultat på luftkvaliteten ganska fort. Till skillnad från till exempel koldioxidutsläpp som ligger kvar och skapar problem flera hundra år i framtiden.
There's two differences with air pollution. One is if we act now we can make a tremendous difference very very quickly. So that's the first one. And the other one is if we act on certain air pollutants, we can also make a tremendous difference for climate in the short term. So if you think about black carbon or soot, if we can reduce that, that in itself is quite a climate warming agent. So it darkens the atmosphere when it lands on snow, it makes it less reflective. And if we can do things to reduce the soot, if we can do things to reduce methane emissions and ozone that forms at ground level, we can do a huge amount for public health straight away.
Vi kan ta Kina som exempel. Under OS 2008 så tog Kina tillfälligt krafttag mot luftföroreningarna för att inte få en bad rep när hela världen skulle komma på besök. Det påverkade ganska direkt hälsan hos de barn som föddes det året. Vi har varit inne på att barn som föds i städer med mycket luftföroreningar kan påverkas negativt, till exempel födas med lägre födelsevikt än normalt. Och det visar sig att de barn som föddes under 2008 i Kina, alltså samtidigt som OS gick av stapeln, i snitt vägde 23 gram mer än de som föddes innan och efter.
Så dels går det ganska snabbt när man vidtar åtgärder för att få ner luftföroreningar. Många vi har pratat med menar också att utvecklingsländer i till exempel Afrika idag har chansen att utvecklas ekonomiskt utan att luta sig för mycket på smutsig energi. Att genom förnyelsebara energikällor och elektrifiering hoppa över de decennier av smog som drabbade London och som nu drabbar städer i Indien och Kina.
The technologies are available for them to step directly into cleaner energy futures, and if they can do that and if they can be supported to do that, then they don't need to necessarily follow the same course that we did in the developed countries in the 20th and now the start of the 21st century.
The best case scenario is that of course we take those lessons that our land from that period of time and how they went about cleaning the air and start where we are to ensure that we follow a cleanup and more sustainable pathway.
If you visit American City, you will find it very pretty. Just two things of which you must beware. Don't drink the water and don't breathe the air. Pollution, pollution, we got smog and sewage and mud. Turn on your tap and get hot and cold running crud.
Du har lyssnat på P3 Dystopia som är slut för idag.
Simon Billemar har varit medproducent, medskribent av manus och gjort research för det här avsnittet som producerades våren 2021.
Vill du diskutera det här avsnittet så kan du gå med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia eftersnack.
Källförteckning hittar du som vanligt på sverigesradio.se/dystopia.
Tekniker, det var Fredrik Nilsson.
Vi som hört och producerat heter Viktor Lövgren
och Freddy Rammel.
Om två veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt om allt går som ska.
Vi hörs.
Just go out for a breath of air and you'll be ready for Medicare. The city streets are really quite a thrill. If the hoods don't get you, the monoxide will. So go to the city, see the crazy people there, like lambs to the slaughter. They're drinking the water and breathing.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.